I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, hej, hallå och välkomna tillbaka till Frida-podden juledition, eller vad vi kallar det. Mm.
Lucka nummer 3.
Ja, för er som är nya eller har svårt att skilja våra röster åt så kanske vi ska ge en liten update här. Ja, så jag som pratar nu heter alltså Therese.
Och den här vackra stämman.
Oj, vad sexig liten röst.
Ja, där kom. Nej, jag heter Hanna i alla fall.
Ja, och här har ni Sara.
Vad känner ni nu inför tredje advent här? Hur går det med julklappsshoppingen?
Jag är klar.
Va? Jaha. Mm.
Nej, men jag hade inte så mycket att köpa till.
Nej, så du pratar inte med henne.
Nej, men jag och min kille åker ju... Ja, vi har ju precis varit i Spanien. Mm. Så det var vår julklapp till varandra.
Åh.
Och sen min lillebror och jag ska gå på konsert, så vi köpte de biljetterna tillsammans. Så jag har liksom gjort det väldigt, väldigt lätt för mig i år. Så jag har typ inte behövt köpa någonting.
Men det är faktiskt bra att ge upplevelser.
Ja.
Men jag också så med mina systrar att vi ska inte ge något till varandra, utan vi ska bara typ spara de pengarna för att kunna hälsa på varandra.
Det är smart, det är en jättebra idé.
Och jag har mest fokuserat på min egen önskelista i år.
Vad önskar du dig då, Therese?
Jag önskar mig en lampa.
En lampa?
I'm old.
Bara?
Nej, lite så här böcker, strumpor. Alltså ni hör ju, jag är ju gammal.
Önskar du dig strumpor?
Ja, men det är väl det mest tråkiga att lägga pengar på.
Men några speciella strumpor eller bara strumpor?
Svarta. Det är väl också skittråkigt att få.
Ja, men jag kanske får det också. Som en liten extra grej.
Jag skulle så vilja köpa jättemycket strumpor till dig och sen slå in varje strumpa.
Ja, gärna för mig. Kul att öppna paket. Nej, men det går väl ändå lite framåt för mig också. Mm.
Ja, men jag tycker det är så tråkigt tycker jag att handla julklappar. Eller förut älskade jag det. Att så här hålla på att tänka efter och fundera och typ komma på något roligt. Men som nu i helgen när jag var ute och skulle köpa till mina föräldrar, då bara... Alltså jag vill bara gå in i en affär, ta något och vara klar. Mm. Alltså jag har blivit jätteopersonlig, känner jag.
Eller? Ja, men det är man ju. Man typ orkar inte heller. Och sen tycker jag är lite, inte lite sur, för jag är också väldigt glad över detta. Men min mamma har ju typ inte kackblockat mig. Det blir ju fel att säga kanske kackblockat mig.
Hon har klappblockat dig.
Ja, för hon har ju då gett en grej till mig och novellen som jag skulle gett till honom i julklapp.
Oj, vad har hon köpt?
Fast alltså inte som en julklapp, utan hon har köpt det som en liten treat till oss. Nej, men jag tänkte att jag skulle ge, eller till honom i julklapp, att vi skulle sova på hotell då.
Mm. En staycation.
I mellandagarna.
Mm. Ja.
Nej, men sen kommer min mamma innan och bara, hej, ni har ju haft det lite jobbigt den senaste tiden på grund av vissa saker som har hänt i mitt liv. Typ att jag har haft inbrott och sånt, hehe. Och han har ställt upp för mig. Och då ville mamma vara lite snäll, så då gav hon en hotellnatt till oss.
Vad fint. Det var fint.
Men vad fint att hon gav er en present.
Ja. Mm.
Ja, eller det var väl mest mig och han Rocky var den som jag ville sova med. Mm. Nej, det var till honom också för att han hade ställt upp för mig. Men ja, så nu kan inte jag ge det.
Men han kan väl få en till hotellnatt.
Ja. Men kul att alla i min familj köper hotellnätter till honom.
Nej, ja, vi har ett tema i vår familj.
Ja, vi ger bara bort hotellnätter.
Ändå väldigt lyxigt att få det. Det är inte som att få strumpor liksom.
Nej. Men så nu har jag lite panik här då inför jul vad jag ska köpa, för det har jag inte bestämt mig än.
Nej.
Nej. Vet ni vad man ger till sina partners?
Alltså, kan
vad, tycker
på...
ni inte att den är svårast?
Jo, det tycker jag definitivt. Och Daniel fyller år dagen innan julafton.
Oh, nej,
så jag har liksom dubbelt problem. Men han får kläder. Oj, du behöver inte lyssna på det här.
Stäng av.
Ja, precis.
Nej, men jag, bara en gång så skulle jag köpa kalsonger då. Calvin Klein kalsonger till min kille då, som jag hade då. Och jag var så himla nervös. Eller så här, när jag skulle köpa dem så tyckte jag var lite obekvämt. Jag vet inte varför, men det var så här, det är underkläder. Och så var det en kille som var expedit. Och så jag bara, jag vet inte, jag bara sa så konstiga grejer. Och han bara, Ja, för jag liksom frågade honom vart de här kalsongerna fanns och så bla bla bla. Och så han bara, vilken färg vill ha? Han skulle vara så här säljig. Och han bara, vilken storlek är det? Och då fick jag panik. Alltså då trodde jag han menade liksom package size. Så jag bara...
Above average.
Så jag bara, nej men han är väl normal. Eller alltså ja, det är liksom... Ja. Och han blev ju också helt nervös för att han bara fattade liksom hur fel jag tolkade det. Och han bara, nej men liksom är det en medium eller large eller sådär. Och så typ, alltså allt blev fel för då började han skämma sig över vad han sa. För att han fattade att jag trodde att han menade snoppen liksom. Mm. Så jag bara, nej men normal, säkert som dig. Och sen jag bara...
Men hallå, är det så på kalsonger att det är större liksom, hål för ja, paketet om det är large än small?
Nej, jag tror det har mer med dessa höft.
För det handlar
det tror jag också. Typ rumpa och höft liksom. Ja.
Nej, men allt blev fel så jag bara tog en storlek och gick. Mm. Eller jag betalade också.
Du betalade också, vad härligt. Men vadå, passade det då?
Ja, den passade jättebra.
Både kupa och runt.
Jag tror du skulle säga både kuken och... Men jag har både kuka. Nej!
Men alltså, om ni nu... För man får jul om nästa vecka. Mm. Jag tänkte säga, hur taggade ni på det? Fast vi har ju inte sånt nu för tiden. Vi har ju för sig tagit lite ledigt. Mm. Men så här, om ni tänker in i drömscenariot, ser ni framför er. Ni är... Sista dagen i skolan. Ni sjungs en liten sång i kyrkan eller aulan eller vad man är. Och sen är ni lediga i över 2 veckor. Jag ser ju att ni njuter.
Mm. Vi har redan drömt oss bort.
Ja.
Somna ut.
Ni har redan somnat. Ja. Jag bara, vad gör ni då? Både bara...
Nej, men det var ju superhärligt. Alltså, man var lite så här pirrig innan och så. Mm. Men man var ju också yngre så att man var pirrig inför julen på ett annat sätt. Men det var ju otroligt skönt. Och så typ såg man fram emot allt man ska göra. Och kanske att man skulle åka på någon liten skidresa. Eller att man skulle ut och åka skidor. Eller åka pulka.
En pulka eller
så. Sådär.
Ja. Men vad skulle ni göra nu då? Om ni fick 2 veckor nu? Alltså om vi imorgon bara, nu är det 2 veckor ledigt. Hej då.
Så här, boka in massa sköna kvällar med ens kompisar, tror jag. Mm. Massa så här mysiga kvällar.
Exakt, liksom. Det är väl det att alla kompisar också är lediga. Ah. För det är väl det som är nu när man är äldre. Att man aldrig tajmar det typ.
Nej,
för alla är lediga olika tider. Mm.
Så det hade varit nice. Alla var lediga samtidigt.
Precis.
Och så skulle man ha filmkväll.
Exakt.
Mm. Myskväll.
Mm. Ja, det var typ det bästa. Ja. Att man kunde så vara vaken och typ inte behöva tänka på när man ska gå och lägga sig.
Mm.
Classic grej.
Och inte när man behöver vakna.
Mm.
Alltså jag ser fram emot att sova.
Mm.
Men sen vet jag kommer ju vara hemma hos min familj. Så de kommer ju kliva in. Hallå, då var frukosten serverad. Man bara...
Men ändå skönt med frukosten serverad.
Ja, det är sant.
Man blir ju kid igen när man kommer hem.
Ja.
De bara, ska inte sova, du ska inte sova bort hela dagen. Alltså typ, okej, de låter absolut inte sådär. Men ja, alltså.
Och så bara, när kommer du hem? Man bara, men skit i det, jag är 27 år gammal. Så bara, men jag tänker när maten ska vara klar ikväll.
Ja. Vad ska du göra idag? Alltså jag vet inte.
Men ni ska båda hemma vid jul.
Tyvärr. Nej. Ja, men jag känner tyvärr.
Ja, i och för sig. Varför ska vi skämta bort det?
Man kan ju också... Alltså, jag tycker väl om att komma hem till min familj. Det ska väl bli trevligt i någon dag. Men vad heter det? Jag känner... Jag vet, mitt ex kommer ju från samma lilla håla som jag. Mm. Vilket gör det ett problem. Det blir inte ett så här, andrum att komma hem. Utan det är mer typ så här, vart ska vi träffa på varandra nu? Typ.
Mm. Mm.
Det blir också större chans att göra det.
Ja, det förstår jag.
Men tänker du att ni kommer göra det? Alltså kommer det bli en påstötning?
Om jag går ut, för det finns ett utställe, och om jag liksom rör mig ute.
Om du rör dig utanför husets 4 väggar.
Exakt.
Så du planerar att ladda upp en massa tv-serier och sitta inne?
Mm. Ja.
Men innan vi lämnar skolan och går in på jullov så tänkte jag att vi ska prata om en sak som jag hoppas att det har pratats om i skolorna i höst.
Verkligen.
Nämligen MeToo. Mm. Vad är det egentligen?
Ja, alltså det finns ju 2 olika stories hur den startade. Alltså, för du sa ju en annan tjej än vad jag sa.
Ja, alltså det som var liksom nu var ju hon, skådespelerskan Alyssa Milano. Mm. Hon la ju ut då på Twitter att, ja, jag kan läsa texten hon har skrivit här. If you have been sexually harassed or assaulted, write me too as a reply to this tweet. Och det innebär ju då att om du har blivit... sexuellt trakasserad eller liksom...
Utnyttjad på något sätt.
Så skulle man då skriva me too och svara på hennes tweet helt enkelt.
Mm.
Och det startade ju då och blev jättestort, för det började ju då alla göra.
Ja, det blev som en sån här löpeld. Den bara...
Precis. Och det hela började ju med att det var en regissör eller en mäktig man i Hollywood som har sexuellt trakasserat stora stjärnor som så här Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, alltså back in the days. Mm. Och nu har det kommit fram att han har gjort det, och det var i och med att han avslöjades som det startade nu.
Mm. Precis, och så ville man väl visa att det fanns... Alltså man ville att inte de här kvinnorna kanske skulle känna sig ensamma. Därför skrev man MeToo, för att man skulle se hur många som det faktiskt finns där ute som...
Precis, se hur stort problemet faktiskt är.
Och det tyckte jag så här, när man loggade in på Facebook en kväll. Mm. Och så hade bara alla skrivit det som status. Mm. Man bara, wow, nu händer det någonting.
Mm. Det var verkligen så. Och jag, men det konstigaste var ju att det första jag tänkte var så här, bara, gud, jag vågar inte kopiera den här och klistra in och dela. För att man är typ rädd att folk skulle tycka... Ja, men för man, det är som en skam lite också. Mm. Så är man så van med att folk säger så här, men du får skylla dig själv. Eller bara, men gud, vad du tycker synd om dig själv. Gud, vad tjatar. Typ sådär.
Mm. Ja, man brydde sig mer om vad andra skulle tro om en, liksom.
Men till slut klistra in den ändå.
Mm.
Men jag hade ju en annan tjej som jag... Mm. För det sägs ju också att för 10 år sedan redan så var en tjej som heter Tamara Burke som startade det här. Vet inte riktigt hur, men hon har ju varit så jätteaktivt i så här feministiska och kvinnofrågor. Och liksom ledit det och talat om det jättemycket och sådär. Och hon hade väl också skrivit någonting, jag måste se.
Men hon jobbade ju främst för att stötta unga svarta kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Och sen kanske inte det här fick lika stort genomslag då.
Nej, kanske för att det var för 10 år sedan, men kanske också för att, som många har sagt, för att det var typ en svart kvinna som startade det. Och att sen när en vit kvinna säger det så lyssnar fler.
Och blir utsatt för det då.
Precis.
Ja, jo, men så är det ju, tyvärr.
Ja, samhället är ju så skevt i det.
Ja, men det är också då intressant, jag vet inte hur man ska säga det. Men sen det här har kommit upp så är det ju väldigt många män som faktiskt har blivit anmälda, som faktiskt har blivit av med sina jobb och sånt. Så jag tänker att, för jag tycker i alla fall att det känns som att det här är första gången då det faktiskt gör skillnad.
Oh ja.
Och det kanske är för att alla går ihop så mycket tillsammans. För att jag tror att ingen har vågat säga någonting innan, för att man vet att det ger ingen effekt.
Nej, men också så som det har varit, att blir en tjej utnyttjad eller våldtagen eller trakasserad, så är det den personen som pekas ut som slampa eller ska skambeläggas liksom. Medan personen som har gjort det, som oftast är en man, försvaras. Alltså att... Alltså kompisar ställer sig på den sidan och bara, men det är så synd om honom att han får det här ryktet om sig, bla bla bla. Och det är liksom, det är det som har varit det vanligaste. Så det är inte så konstigt att kvinnor då har liksom hållit tyst.
Nej. För nu var det, jag läste någon jättedum Facebook-kommentar som hade svarat på någon så här artikel eller krönika och bara, hur kommer det sig att alla kvinnor helt plötsligt nu ska berätta om sina stories? Varför sa de ingenting för 10 år sedan när det hände?
Snark.
Man bara, jo... För att det kanske var så att nu känner folk att de vågar säga någonting. För nu kommer det ju upp stories om saker som har hänt 10, 15, 20 år. Mm. Och det är då de här männen får sparken och sånt.
Exakt.
Och då undrar andra män, aha, men varför tog ni inte upp problemet innan? Man bara, fast om man läser de artiklarna så märker man att det har tagits upp.
Mm.
Men ingen har brytt sig för det nu.
Nej, men det är ju liksom, exakt, det är ju bara så här hur många som våldtas varje dag och hur många som anmäler och hur många som sen blir dömda liksom. Alltså det är ju, det har inte funnits ett klimat där liksom de här kvinnliga frågorna tas på allvar. För det här är ju en kvinnlig fråga tyvärr. Mm. För att det är ju mer kvinnor än män som blir utsatta.
Mm. Absolut. Men det sjuka då är ju, som vi tänker det här lite kopplat till skolan, eller sjuka, men att det börjar ju, ja men typ på dagis.
Mm.
Och i skolan. Och det är här standarden sätts. Och det är därför vi tycker det är så viktigt att prata om det, för att många av er som lyssnar går ju i skolan.
Mm.
Och har ju faktiskt egentligen ännu större makt än vad de på arbetsplatserna har att förändra framtiden.
Absolut. Och jag tycker liksom att det är viktigt att känna att, ja men med den här rörelsen, att man inte ska känna så här bara, ah, nu äntligen kan vi börja säga ifrån. För det tror jag verkligen att folk har gjort i alla tider. Utan nu är det väl mer att man ska känna att, så här, ja, men att man har folk bakom sig, att man inte är ensam om det typ. Att du vågar ställa dig liksom framför alla och säga... Det räcker och liksom, jag vet inte, man har folk bakom sig typ.
Mm.
Det är det jag känner är det häftiga med den här rörelsen. Alltså jag kommer ju liksom aldrig acceptera att någon tar en på röven på krogen igen. Mm. Alltså då skulle man bara vända sig om och bara...
Mm. Och att man nu vet lite att det är okej att säga ifrån.
Oh ja, för det har ju blivit liksom något så här en vardag där man typ bara har accepterat det. Och det är så himla hemskt. Och ja, men för man det... ser det inte som ett problem då liksom.
Nej, och det kan ju liksom vara så att någon slår en på rumpan när man står vid skåpet eller att en, till att en idrottslärare går och tittar på er när ni byter om i omklädningsrummet. Alltså det kan ju vara stort till smått. Till att du verkligen blir utsatt, alltså våldtagen eller utnyttjad liksom. Så att allt räknas ju som intrång i din...
Och jag tror att många som, eller ja, i princip alla tjejer och kvinnor har ju varit med om någonting, stort eller smått. Men som en kompis sa nyligen att så här, ja, hon har ju varit med om saker men hon har inte tänkt att hon har varit det.
Nej.
För att hon har inte tänkt att det är konstigt eller fel. Och sen när man börjar prata om det syns det att okej, men det kanske inte är riktigt okej att en kille säger så här eller gör så här. Nej. Eller tar på mig så här. Och sen den här som skriver Facebook-statusen då bara, varför kommer allting fram nu för? Och det kanske är för att folk kanske också inser att så här, det är inte ett okej beteende. För vi är så vana vid att leva att killar tar den på röven eller mellan benen eller på brösten. Att man inte ens tycker att det är en big deal.
Nej, men det är ju en struktur. Det är det allt handlar om. Och det har man ju själv varit en del av i att man inte har förstått själv kanske.
Mm.
Och kanske när man väl har vågat säga att det här hände mig, det kändes inte riktigt okej eller någonting. Så kanske man oftast har bemötts både av tjejkompisar men av killkompisar också. Att så här, ja, men du får skylla dig själv som gick hem eller du, med den där personen. Eller du får skylla dig själv som gick ut så sent. Eller, alltså liksom att alla är med i den strukturen. Mm. Även tjejer och killar. Att, för att man är så inmatade med det liksom. Och det är det man måste sluta med.
Eller som i skolan, att men han gillar ju bara dig.
Mm. Ja, men det är där det börjar i att så här, ja men en kille...
Kärlek börjar alltid med bråk.
Ja, håller fast dig eller slänger sand på dig eller vad som helst. Att man då, ja man ska tycka att det är okej och bara, ha det är lite gulligt och sådär. Till att så här, ja men i skolan, alltså det händer ju så, så mycket saker i skolan som att så här, ja men... Ja, men vadå? Du har ju fått bröst först i klassen. Det är klart att killarna vill känna hur det känns.
Men gud, såg ni på den här filmen Hipp Hipp Hora?
Ja.
Mm.
Alltså ni som liksom nu kanske är för unga, men alltså ni borde verkligen se den. För den är ändå fortfarande relevant.
Mm.
För det är ju om en tjej som börjar i ny skola och så är det att det börjar på en fest.
Ja, hon går på fest och så blir hon väldigt full.
Ja, som man kan bli. Och sen blir hon liksom så full så att hon somnar typ.
Mm.
Och då är det en annan kille som kommer och typ drar av henne trosorna och tar massa bilder och sånt där.
Mm.
Fortfarande, det är han som gör fel. Han som är väldigt äcklig. Mm. Folk ser på, folk på festen och skrattar åt tjejen som
hon
sover.
Ja.
Varför skrattar ni åt henne? Kan hon på något vis säga nej? Nej.
Nej.
Ja, i alla fall. Sen sprids de här bilderna och det är hon som blir kallad hora i skolan och hon blir jätteutfryst av alla sina vänner som hon hade och liksom sånt där.
Ja.
Den är jättehemsk. Och den visar ju verkligen hur det är i att så här, blir du utsatt så är det du som får skulden.
Mm. Och jag tycker den visar lite så här hur killar, för det finns ju utan att spoila då en kille som är intresserad av henne.
Mm.
Men han vågar ju inte berätta det heller. Mm. Och han vågar inte stå på hennes sida för han kan inte gå emot sina kompisar som har tagit de här bilderna och bara säga att så här, men skärp er, jag gillar henne.
Mm.
Utan då så hänger han på dem fast han egentligen är kär i henne.
Mm.
Och det är också väldigt så här stereotypiskt hur killarna då faktiskt kanske beter sig.
Ja, att de liksom är för fega. De står inte upp för... Eller de kan liksom inte säga till sin killkompis att vad fan håller du på med? Skärp dig. Alltså, för det är väl det handlar om också. Att så här, killar måste börja se strukturen också. Det kan ju inte bara nu vara att vi tjejer ska liksom... Vi har ju fattat det här länge och typ börja koka över, va?
Mm.
Det är de som måste börja hänga på och också stå upp för tjejer.
Ja.
Helt ärligt.
Men verkligen. Men har ni... Var ni med om någonting när ni gick i skolan eller såg saker som hände eller sådär?
Alltså, jag har funderat mycket på det. Och så skrämmer det mig att jag inte kommer på något för att jag tror inte att jag... Alltså, jag har liksom inte tänkt på det på det sättet.
Nej. Och att man förträngt säkert.
Exakt, att man såhär, för det var liksom normalt då. Men det är ju klart man har blivit tagen på, alltså såhär, folk tar den på rumpan och liksom så. Och det är ju verkligen inte okej. Men ja, det var man ju tyst om då. Man sa ju ingenting.
Jag kommer jätteväl ihåg en tjej som... Det var typ... Men det är också så konstigt. Vi alla bara stod utanför och typ skrattade och bara haha. Mm. För då var det jättemånga killar som tryckte in en tjej på toan. Och sen låste de. Man vet ju inte vad som hände med henne där inne. Och man hörde liksom att hon typ skrek. Fast man tänkte typ att det var så ett skämt.
Mm.
Så, men jag vet... Alltså än idag vet jag inte vad som hände med henne. Och jag vet inte hur hon mår idag. Alltså jag vet inte om hon själv tyckte att det var fel. Men jag bara har tänkt på det efteråt att så här... Gud, hade det där hänt idag hade man ju inte ens tyckt det varit ett roligt skämt.
Nej.
Nej, förhoppningsvis inte. Men det vet man ju inte om det är så hos skolor att folk fortfarande tycker att det är ett skämt.
Mm.
Och att lärare också säger, nej men det är bara kul, hon är populär och alla killar vill hångla med henne typ.
Mm. Men man har, den har man ju verkligen fått höra. Han är bara intresserad, kärlek börjar alltid med bråk typ.
Mm. Men det är så, alltså, jag kommer ihåg redan i femman, sexan, då var man ju väldigt, väldigt liten. Alltså typ 11-12 år. När några killar i klassen fick för sig att så här, ja men typ, alltså så här, ja men man ska säga, bedöma tjejernas utseenden.
Mm.
Och då hade man ju ändå så här börjat få lite bröst och så, och mens och börjat utvecklas, och killarna hade absolut inte gjort det.
Mm.
Utan de var ju mer barn, men ändå så är det de som ska bedöma de här, alltså tonårstjejerna som börjat utvecklas till kvinnor, vilket också är så här helt sjukt. Och så kommer jag ihåg att det var en kille som sa så att, ja men att jag hade ankstjärt till exempel för att min rumpa stod ut. Det är lite kul då, för det var ju inte en trend då, vilket det är nu. För då hade väl killarna typ tyckt att jag hade skitsexig rumpa, men nu hade jag ju för stor rumpa, för då skulle man ha en liten rumpa.
Mm.
Vilket gjorde att jag började gå i så här jättesäckiga, pösiga mjukisbyxor typ, för att man inte skulle se att jag hade stor rumpa, för att oj vad hemskt det är att killarna ser min rumpa då.
Mm.
Så att de påverkade ju liksom vad jag hade på mig. Sen var det en annan gång som jag hade köpt en tröja, när du vet det var så här snörning fram, så här, som typ har blivit trendigt igen. Och jag hade ju ändå lite bröst då, och jag vet att alla de här killarna sa att mina bröst såg så sexiga ut i den här tröjan. Och det hade ju inte jag tänkt, för jag var 11 år.
Mm.
Vilket slutade med att jag aldrig använde den tröjan igen.
Mm.
Sen var det en annan gång när vi hade rast, då killarna fick så här, ja, men typ berätta vilken typ av kroppsform de tyckte var liksom sexigast som olika tjejer hade. Och då vet jag, alltså det var typ en tjej som ledde hela den här grejen i att så här, ja men tjejer, alltså typ tjejerna i klassen var så här upp, inte upprörda, men i princip. Och så stod killarna på andra sidan, och det var liksom så här det populära killgänget i skolan, för att de andra vågade ju inte göra, alltså så här, nördarna och så gjorde ju ingenting, utan det var ju de här coola sportkillarna typ. Och så var en tjej som bara, ah, men vad tycker ni är snyggast? Alltså typ så här, men tänker så här, ah, men lite så här mitt timglas som Therese har, eller vill man ha lite mer så här mindre bröst som den här har, eller typ så här.
Men gud.
Mm. Och så står de och bara, ah, men vi tycker det här är snyggt. Och då är det så här, ja, och passar man då inte in i den mallen, vilket de flesta faktiskt inte gör, för killar har sett på porr, de har fått en bild av hur de tycker att tjejer ska se ut, och väldigt få 11-12-åringar ser ut som porrstjärnor.
Mm. Ja, och man utvecklas också sjukt olika, så jag själv liksom fick ju inte ens bröst förrän jag var typ 16, alltså vad skulle jag hamna då på radarn? Alltså det är så här, det är jättehemskt att hålla på, men det var ju så, alltså det var inte annorlunda i min skola liksom.
Nej.
Alltså, men jag kommer också ihåg att våra fritidsledare, för vi i högstadiet hade vi så här tjej- och killgrupp.
Mm.
Då brukade de ibland, ledarna, göra så här listor. Typ, nu ska ni få skriva så här turordningen som är snyggast av killarna, och de ska göra detsamma. Så, typ, så fick vi skicka de lapparna till varandra. Och vi bara, okej. Okay. Alltså, va?
Men det är ju alltså,
det är jätte... Och det är ju lärare. Lärare gjorde det här.
Ja.
Alltså.
De jobbar kvar, by the way.
Ja, så det är så sjukt.
Det är så sjukt. Och att vi inte typ nu först har liksom reflekterat över det.
Mm.
Nej, jag vet inte. Och på något vis så här, också, ja men det har vi pratat om, att som var på er skola också, att så här, på lågstadiet eller mellanstadiet så kunde killarna ställa upp alla tjejer mot en vägg och skulle man så här snöpula dem.
Mm. Mm.
Det hade de på det egna också.
Ja, det var alltså alltid någon som blev utvald. Liksom,
det var ju typ lite våldtäktskultur på ett sätt. För att då var det så här en kille som kom fram och så verkligen tryckte ner den, och så skulle man skrika nej, typ så här.
Och
de lyssnade ju verkligen inte. Och det kunde ju bli obehagligt, alltså att bli snöpulad, man får ju typ ingen luft.
Nej.
Men man är själv så inmatad i den här strukturen att vi bara, det var ju lite kul, för då var det ju en kille som valde en typ.
Ja, att man blev glad att man blev ut, även om man inte gillade det, och liksom, jag säger ju mulad.
Jag tänkte precis, vi måste bara förklara här vad vi menar.
Vad man kommer mulad. Ja, eller, ja.
Jaha, är det för att det är som mulen?
Nej, det vet jag inte.
Det vet jag faktiskt inte. Jag har alltid sagt mulad.
Ja, att man blir mulad. Men ja, den saken vet säkert alla vad det är.
Mm.
Men att så här, ja, men man ville typ bli utvald på ett sätt. För det betyder att killarna tyckte om dig. Men du ville ju inte uppleva det, för det var helt fruktansvärt.
Ja, och de lyssnade ju inte om man skrek nej. Alltså, för det kunde också vara så att det var roligt först.
Mm.
Och sen blev det inte roligt längre. Och det är ju också en... Det är ju våldtäktskultur som börjar redan där. För att det är ju så ofta en våldtäkt kan se ut. Att först vill man och sen vill man inte mer. Och då lyssnar inte personen.
Nej. Men också att man liksom anser sig ha rätt till att ta någon och typ lyfta ut den ur skolan och ta ner den i snön. Alltså det är så sjukt grej.
Redan där då så lär de sig att så här, när en tjej säger nej så betyder det inte nej. För att det är ingen som har sagt till dem att så här, nej, ni får inte göra så här. Men det är det för att lärarna har bara gått förbi där och bara, så kul, de leker lite i snön.
Men ja, det är det här jag hoppas att lärare har typ, ja det kan ju ni svara på. Ni får jättegärna mejla in och säga det. Alltså om lärare har liksom lektioner om så här samtycke och ja och nej och ja, men så här trakasserier överlag. För vi hade inget sånt i skolan. Alltså vi hade så här sexualkunskap, det var inte ens med där.
Nej, men jag tyckte vår sexualkunskap var lite... Eller för vi hade någon så här som kom från ungdomsmottagningen och skulle hålla i någon så här, i aulan så fick vi hänga. Och det var, man tyckte att det var jättekul och spännande. Men att vi fick göra det på så konstigt sätt. För då fick så här, tjejerna, man delades upp i tjejer och killar. Och jag tycker också det är lite konstigt i och med att alla tjejer vill inte ligga med killar. Alla killar vill inte ligga med tjejer. Så det redan där är det fel. Och sen så ska man, skulle tjejerna ställa frågor till killarna och killarna till tjejerna. Och då var det mycket så här, ah, men hur ofta runkar ni? Ja, och mycket så här, ah, men hur ofta vill ni ha sex? Vilken person skulle ni helst vilja sex med i klassen? Alltså så här, och den här personen som leder, alltså från ungdomsmottagningen som leder det, reagerar inte, utan det är hon som läser upp frågorna till killarna eller till tjejerna, typ så här, ah, men vilken tjej skulle ni helst vilja sex med? Liksom. Och så ska alla, och så ska alla killar, det är liksom
som... Men vi hade också en sån. För då hade vi så här tjej-killgrupp tillsammans.
Och då tycker de att det är jättebra att man vågar diskutera
öppet. Jag tror det är det de tror. Att det är så här, ja, det är bra att ni kan vara frispråkiga om sex typ. Men det blir ju helt fel. Alltså det är som du säger. Också typ att när man hade sexualkunskap så var typ 5 minuter om homosexualitet. Alltså tänk själv om man sitter och...
Som en liten avvikande
grej. Ja, men så här, och känner sig helt bara, ja men som en så här, ja men så här, så verkligen avvikelse. Vad är det? Alltså man måste vara mer alltså, könsneutral och bara neutral när det kommer till sexualkunskap, tycker jag. Att det ska vara liksom mer HBTQ överlag och samtycke.
Jag undrar om det är det nu.
Jag undrar så
alltså
mycket
att man
också.
Pratar om det.
För vi kom ju från stenåldern då. Och då var det
alltså, vi pratade inte ens om homosexualitet.
Nej, jag tror
i skolan hade ingenting
komma...
sånt. Vi pratade inte ens mens. Alltså det var så här, sexualkunskap var typ så här, det här är en snippa, det här är en penis, de ska... interagera och här är en kondom, tack och hej typ.
Men det var det vi fick lära oss på biologilektionen. Sen hade vi den här diskussionsgruppen med ungdomsmottagningen.
Som skulle vara lite hipp då liksom.
Precis. Och det var det man tyckte var så kul att få gå på det istället för att så här, snacka om det mer så. Men ja, det blir jättefel i att att folk ska sitta och bedöma andra hur man ska vara för att någon ska vilja. För det var ju väldigt viktigt när man var ung att, så här, ja, men att folk ska vilja ha en. Och att även om man kanske inte känner sig redo för sex så vill man ändå känna sig okej, men folk skulle vilja ha sex med mig. Och då är det många som känner att ingen vill det. Och det blir så fel åt båda hållen. Antingen så känner man att ingen vill det eller så känner man att alla vill det. Och då känner man sig lite så halvt våldtagen ändå för att man känner sig som ett objekt.
Ja, men för det är fel åt alla håll liksom.
Ja. Det är ju så, ja, men har du stora bröst, då är de för stora. Har du för små bröst, då är de för små. Ja, men det finns liksom ingen som...
Ja, men du är ju alltid också ett objekt i den åldern, verkligen. Ja. Du är inte en person. Folk vill ju ha dig för hur du ser ut, typ. Och typ, alltså det är ju verkligen så. Alltså så här, om man tänker på hur folk pratade då.
Ja.
Nej.
Om att många var det bara så här, men hon med stora brösten, eller hon plankan, eller... Ja.
Nej, fy.
Nej. Så, ja, vi hoppas att det här har gett någon form av... förändring i skolan. Och att det finns några smarta, förmodligen lite yngre lärare, om man ska generalisera, som faktiskt tar upp det här.
Ja, jag hoppas verkligen det. Och att så här, man känner med det här att man inte är ensam om man har varit utsatt för något, eller om man kommer bli det, eller om man liksom, att man inte känner sig ensam i den situationen och att man slutar känna skam för det och så. För att ja, man kan ju få liksom så här fright and freeze, att man bara så här stelnar till av en upplevelse, eller att man skriker nej men ingen lyssnar, så att, alltså det är aldrig upp till dig om du blir utsatt eller inte liksom. Utan det är bara att efter det ska man inte känna sig, alltså det ska inte, man ska inte känna skam över det eller att du gjorde något fel. Och det vill jag hoppas också i allt, att det blir så här lättare att anmäla, att det blir lättare att kunna prata om det öppet, och att den som gör fel faktiskt får sota för det. För det har ju inte hänt ofta,
och att alla som är runt omkring reagerar. Att vi vågar liksom säga ifrån också.
Ja, att folk får lite mer civilkurage.
Verkligen.
Amen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Alltså i helgen, då fick jag sån dödsångest. Jag har typ inte riktigt haft det tidigare.
Av något speciellt, eller?
Nej, men ni vet, när man börjar så här, typ tänka för mycket. Mm. Men så här, jag börjar så här, jaha, tänk att jag är i mitt huvud och tänker. Mm. Vad kommer hända när jag dör då? Mm. Så här, det är ingen som kommer tänka. Alltså, så här,
eller kommer man fortsätta tänka?
Ja, fast alltså jag fick så här, liksom existentiella problem.
Jag börjar sluta typ.
Ja, nej, men när man blir så här, shit, så här, oh, gud, börjar ifrågasätta allt, typ. Mm. Samtidigt som det kan vara bra också, för då blir man lite så här, okej, hur vill jag leva mitt liv? Typ, för att jag har det här livet att leva. Mm. Men det är så obehagligt.
Ja, men det blir ju obehagligt att vara nära sina tankar. Eller alltså att vara typ medveten om att man finns.
Ja, exakt.
För det är ofta är man ju inte det.
Nej.
Eller man går man runt i livet och är.
Ja, ja, man bara fortsätter köra på. Liksom.
Och man tar det lite för givet att man, ja, men, ska leva så länge. Mm. Alltså att man tänker inte på att det finns ett stopp på när man inte ska leva längre. Och det är väl kanske bra om man som 15-åring inte går runt och tänker på att ja, men jag kommer dö snart. Fast det är när man är 100.
Nej.
Så att man liksom... Så.
Men jag tror jättevanligt att dels när man är ung, för det hade jag jättemycket, alltså jättemycket så här existentiell ångest och tankar, just för att man utvecklas jättemycket och man får liksom mycket som händer med kroppen och även hjärnan, så att man liksom så här, man börjar tänka på så sjukt mycket grejer, och jag hade jättemycket problem med att jag men blev lite så här verklighets, inte frånvänd, men att jag kunde verkligen känna så här, bara, nu tänk, som du säger, nu tänker jag. Bara vart kommer de här tankarna ifrån? Mm. Och bara gud, min kropp är verkligen bara ett skal. Vad? Alltså att jag bara, vad finns det inom mig? Bara, vad, har man en själ då? Eller vad är det liksom? Och, alltså man börjar tänka så mycket sådana grejer. Och till slut kan det bli en dödsångest.
Typ. Ja, men jag börjar tänka om jag är ett UFO. Alltså har ni sett så här, men in black? Snälla säga att ni har sett det. Men okej. Okay. Men då är det i alla fall en person. Och sen så visar det sig att det är ett litet UFO i hans huvud som styr hans kropp. Och då började jag tänka så. Tänk om det är så här att man är, egentligen är ett litet UFO i sig själv. Mm. Och att det här bara är liksom ett skal.
Mm. Jag brukar tänka så.
Men lever UFOt vidare då? För det kan ju kännas
flyger det iväg
sen? Ja, precis. Att man hoppar in i en ny kropp sen. Ja. Det hade ju varit jävligt nice.
Precis, men det är... Ja,
reincarnation.
Heter det inte reinkarnation?
Jo, något sånt.
Att man liksom... vaknar upp i en annan kropp.
Ja, att själ, eller så man återföds i en annan kropp.
Tror ni på sånt, att man har, att ni har levt förut?
Åh, det är så svårt det här.
Alltså jag är inte helt negativt inställd, eller vad man ska säga.
Nej. Jag har trott så himla mycket olika i mitt liv. Alltså i olika stadier.
Mm.
Alltså en stadie då var det så här, ja, man kommer till himlen. Mm. En stadie då var det så här, när man återföds.
Mm.
En stadie var det så här, det blir svart. En stadie som jag är lite i nu är att det enda du liksom har vetat, alltså du minns ju inte att du föddes. Du minns inte innan du föddes. Alltså kommer du inte minnas efter du dör heller.
Nej.
Alltså att det är ju så. Lika mycket som att du, för det finns ju någon som säger så här, bara, det finns ett moment som liknar att, att dö, och det är att födas. Mm. För det är samma sak, precis som att du fick ditt första andetag så är det ju samma sak som händer när du tar ditt sista då.
Mm.
Så jag har liksom blivit lite så här vän med den tanken nu att så här, ja, det kanske inte blir bara svart, men på samma sätt som du inte fanns innan du fanns, så kommer du ju inte...
Du kommer inte vara den där personen.
Nej.
Gud, jag gillar ändå den tanken. Mm. Det känns lite lugnande.
Ja. Mm. Och att så här, du vet ju, och jag tror verkligen jättemycket på så här parallella universum, att vi finns på flera olika sätt just nu.
Mm.
Det tror jag verkligen på. Att det finns olika variationer av oss och vårt liv, typ.
Mm.
Det är lite där jag hamnat nu.
Ja, men det känns som att alla de här, ja, men dels från, om man ska säga, den kristna biten, att komma till himlen, som är den som har funnits längst i vad som händer efter döden, den har väl egentligen så här uppstått för att människorna på jorden ska bete sig bra och för att vara betryggande för de som är kvar när någon dör, att säga okej, men den här personen är i himlen nu.
Vi ses igen liksom.
Ja, och att den bara är på en annan plats, så att den kanske inte riktigt precis är död utan bara har flyttat någon annanstans och att man ses senare. Och det, då, det har jag börjat tänka på nu, för min morfar gick bort i somras. Och innan det så har man alltid, jag kanske inte trott på himlen, men jag har trott att man, så här, man ses någon annanstans och sådär. Men nu efter att någons nära har gått bort, som är den första personen som är nära som har gått bort, att man tänker att jag tror inte kanske riktigt på det längre. Utan nu känner jag mig att så här, jo, men det är nog bara finito.
Det blir svart eller?
Ja.
Men jag är så nyfiken. Alltså jag såg så här program om så här medium. När de pratar med andar. Och vissa saker de så här kommer fram till, eller så här meddelanden de för fram, stämmer ju verkligen.
Ja.
Och jag blir så här, de kan liksom inte bara hitta på det.
Har ni varit i ett medium?
Nej, jag har inte. Jag vågar typ inte.
Nej, så jag har ju varit hos en, vad ska man säga, spådam. Men det hade ju ingenting med döda att göra. Men jag tror ju, eller har ju, ja, jo, men det gör jag väl fortfarande, men tro på spöken på det sättet att, så här, jo, men att man kan få meddelanden från andra sidan och så. Det säger lite emot det här då, att jag skulle tro att det blir helt svart, så det kanske inte riktigt gör. Men ja, jag tror absolut att det finns det.
Ja, ja, för då också tänker man, vad är man då liksom?
Ja,
en vilsen själ.
Är man då i någon sorts mellanparallellt universum då, eller är man i någon mellanvärld?
Ja, så jag, det är väl det man har så här fått höra av medium och sånt som man har sett på så här skräckfilmer med spöken och sånt. Det är ju att de, ja, men de här, vad heter det? De här spökprogrammen. Vad heter det när de så här...
Spårlösning.
Ja, men det heter ju... Ja, men om de kommer hem till folk i deras hus och ska ta bort deras spöken. Och då är det ju att då har ju de fastnat mellan två världar, och att de är inte riktigt klara med livet på jorden fast de dog ändå. Och då så fastnar de däremellan.
Ja, men, och det trodde jag jättelänge på, för att jag tyckte det fanns så mycket, precis som du säger, att så här, medium tog fram information, de kunde prata med dem och föra fram så här meddelanden som stämde typ, och att man kunde vara med om grejer och bara, nej, men det här känns för konstigt att om det inte skulle vara någonting som gör det här. Men nu har jag blivit lite mer realistisk, att jag är så här, okej, det finns väldigt mycket energier och sånt, och värme och sånt som liksom kan göra att saker händer utan en anledning. Att saker ramlar ner, att saker börjar låta eller sådär. Det kanske inte är ett spöke liksom. Det är väl typ så jag börjar tänkt nu, att så här, jag tror det finns en mer logisk förklaring.
Ja, för bilden till att vi tror på så här spöken eller ja, med andar och sånt, att det har fastnat däremellan, det är ju för att vi har sett att det är så där på film. Det är så vi har sett i de här mediumprogrammen. Men vem säger att det är så egentligen?
Jag tror det är därför man har trott det så ofta när jag varit yngre. Att så här, man återföds, bla bla bla, för att det är det filmer och liksom alla berättar. Men så har jag blivit lite äldre och bara, eller? Vilket skrämmer ju en, verkligen.
Ja.
Men det jag fortfarande väldigt så här, inte kan förstå är ju när det finns människor som dör och blir alltså återupplivade. Och så säger de bara, ah, men han var död i 5 minuter. Och, då, och så berättar de bara, ah, jag såg ett ljus, eller ah, jag såg det här, bla bla bla. Då blir jag så här,
Ja, alltså, men det vore ju fint och betryggande om det faktiskt är så att när man dör så kommer man till ett ljus och välkomnas in i en annan värld. Men det kan ju också vara så någon form av så här, ja, men den det du får för att somna under operationen gör att du ser det här.
Ja, och jag kan tänka mig typ när man drömmer. Det är ju samma sak med drömmar. Du kan ju gå runt i en dröm, du kan prata, du kan se människor, du kan känna människor. Alltså så här, lucid dreams kan ju vara att man verkligen förstår att man drömmer fast man inte är vaken ur den. Och då kanske det är samma grej. Tänk att dö i 5 minuter. Det är klart att det är som en sjuk dröm. Så då kan jag tänka mig att det kanske är det då. För hjärnan är ju så himla fullproppad med så här intryck och minnen och allt. Tänk att den får så här kortslutning och ska matas ner. Det är typ som en dator som hårddisken bara... Så det kanske bara det som händer.
Ja, och sen att säga, men du har ju sett på film och du har hört att man ska se ljuset när man är död. Och så ligger du där och är död. Då gör du det.
Ja. Jag tycker
det är
också
där
att det
finns i ditt huvud.
Exakt.
Det är en så här lugnande tanke att ge folk att när du dör så kommer du se alla dina fina minnen. Och du kommer se ljuset, vilket gör att folk känner sig lugnare inför den stunden. Så det är ganska fint att få höra det. Att man liksom... lite så skapat det också.
Men vilken fail om det är så att det blir helt kolsvart. Och sen är det som man säger till dem som ska dö. Bara, men var inte rädd och vi ses snart och bla bla bla. Och sen så dör en person och så säger man till den som är kvar. Bara, ja men han är, eller så om någon dör. Bara, ja men han, hon är hos sin man nu igen och bla bla bla. För att de som är kvar ska kunna komma över det. Och man bara, haha, lurad allihopa, men, hela mänskligheten.
Men det är det som är, så, men så tror jag att det är så det kommer vara. Lurad suckers liksom. För att, men du kommer inte veta det. Nej. Det är det som är grejen, när du dör och det blir kolsvart kommer inte du veta det.
Nej.
För det, då är det det. Det är bara och du kanske föds som en ny person, men då vet ju inte det heller. Du vet ju inte då att du har varit en annan person innan. Så att inget vet vi ju. För jag, nej, jag tror tyvärr inte på himlen.
Alltså jag tror på UFO-historien och att vi alla kommer till Mars.
Ja.
Ah. Det är, jag tänkte säga, gott.
Att det blir upplockat av ett UFO då.
Precis, och så kommer man vidare till Mars och så blir man en ny person där.
Nej, men för det känns ju som när liksom nu när man ser liksom bilder över jorden, alltså från rymden, och liksom kan åka ut i rymden, man kan upptäcka nya planeter, man hittar liv. Det känns för konstigt att det ska finnas en himmel över det som vi hamnar på. Alltså det, det är liksom, jorden är så jävla liten. Alltså vi är så jävla oviktiga, vi är så små, vi är så... Varför skulle det finnas ett helt till universum där vi alla ska få plats igen? Nej.
Och ändå så går vi och oroar oss över småsaker i vår
liv.
Det är så himla konstigt.
Varför har han inte svarat på mitt sms? Ja.
Man bara, man bara, men vänta tills nästa universum.
Ta det
då du.
Bra svar, du bara, jag bryr mig inte förrän jag är i nästa universum. Men ja, det vi i alla fall kan komma fram till är att vi kommer förmodligen inte leva för alltid. Då.
Nej, det enda man vet är väl att man dör.
Ja, det är det man kan vara säker på. Sen vet man inte, det kommer kanske uppfinnas något så vi kommer leva jättelänge.
Har ni sett den här filmen? Ja, nu har jag glömt vad den heter. Men det är hon med... Hon med, med ja, här måste jag lära mig. Vad fan heter hon? Hon
den rymdfilmen.
Vad heter den?
Med Jennifer Lawrence. Jag måste googla. Passengers.
Den blir jag lite trygg av. För det är med Jennifer Lawrence och... en annan skådis.
Chris Pratt.
Yes.
Chris Pratt.
Ja. Och då är det att de har blivit utvalda och betalat massa pengar för att hamna på ett rymdskepp som ska ta dem till en ny planet. Där de ska bygga upp ett liv igen och liksom, ja, verkligen börja om. Och det här ska ta typ miljarder år att komma dit. Och de har liksom frysts ner i någon sorts container typ. Och så blir det något fel på det, just Jennifer och Chris lilla sovställe. Så de vaknar för tidigt. Typ jättetidigt.
Ja, men han vaknar ju tidigare.
Ja, han vaknar tidigare och det har bara gått några år då och de ska typ resa i så här, ja, men över 100 år eller någonting. Jag vet inte hur många år det var. Och då vaknar han efter 3 år och sen inser han att så här, okej, han kommer ju faktiskt vara död innan de kommer fram till att börja med. För de utvecklas ju ändå i samma som att de är på jorden. För de här människorna är bara liksom nedkylda fram tills dess.
Och så känner han att that's gonna be a lonely life.
Ja.
Så då väcker han Jennifer.
Ja, för du har en liten kompis där.
Jag borde verkligen se den.
Ja, den är riktigt bra faktiskt. Bra.
Och jag blir så här, det här skulle kunna ske.
Ja.
Det känns inte helt omöjligt att man skulle kunna göra som med människor, menar du?
Nej.
Det känns som liksom en framtidsgrej.
Ja, för de ska ju ändå sätta människor på, är det Mars? Som är lite liknande i att så här, ja, men de ska lämna allt bakom sig, de ska åka dit. Och det kommer ju ta många år att åka dit, men det tar inte så många år.
Nej, men de kommer aldrig kunna komma tillbaks.
Nej, precis. Och de ska ju få leva där och förmodligen så starta
liv. Ja, för de var väl specialutvalda också. Ja, att de hade olika kunskaper.
Ja, precis. Typ. För man måste ju liksom starta upp ett liv nytt. Med liksom de bästa.
Precis, ett nytt samhälle.
Ja, och det måste ju finnas läkare och det måste finnas tekniker. Och det är lite så den här filmen också. Han Chris Pratt är ju tekniker.
Typ ingenjör.
Ja, precis. Någon servicegrej. Hon är författare.
Man bara, varför hamnar hon?
Jag vet inte om det är för att hon liksom ska kunna skriva om det. Jag tror att hon ville skriva en bok om det hela. Så vi kanske har en chans.
Vi kanske har en chans. Jag kan filma det.
Mm.
Jag är filmare!
Hade ni velat åka med på en sån här grej?
Ja, det hade jag ändå gjort.
Du hade alltså lämnat din pojkvän här på jorden och dragit?
Ja, alltså jag hade ändå gjort det. Tänk vad häftigt.
Okej, Daniel, jag lyssnar inte på det här avsnittet.
Ge en bra julklapp som stannar.
Men hade inte det varit så coolt att bara så här få upptäcka en helt ny planet, ett helt nytt samhälle och vara typ en av de första som får göra det?
Jo, exakt. Det är det jag tänker också. Men samtidigt tänker jag att den kommer bli exakt som den här jävla världen. Tror du inte? Vi är människor i slutändan.
Men då kan jag ändå leva mina sista 50 år där istället för här.
Ja.
Ja, fast du ska alltså leva 50 år med cirka 30 människor. Det är de enda människorna du ska träffa i 50 år.
Men jag är ganska anpassningsbar. Ja. Och jag känner 30 personer kan jag stå ut med.
Ja, ah. Men vad ska man göra? Alltså, vad ska man, och sen samtidigt, vad ska man roa sig med? Man bara, ja, fast vad gör vi här på jorden? Vi jobbar.
Ja,
exakt.
Och tänk att bara få bygga upp det. Bygga upp ett nytt bra samhälle. Mm. Typ, tänk allting vi har lärt oss under alla de här åren. Tänk hela MeToo-grejen nu.
Mm.
Det hade man ju tagit med sig och sett till att det här nya samhället inte skulle ha det.
Jag undrar, för de som har blivit utvalda till att få åka till Mars till exempel.
Mm.
De har ju liksom, ja men... talanger, liksom sådana grejer. Undrar om de också har tänkt på hur de är socialt, alltså hur de, vad de har för liksom ståndpunkter i livet och värderingar. För annars blir det exakt samma grej.
Men folk
kommer någon jävel dit som vill starta ett krig. Liksom.
Ja, det blir konstigt att starta ett krig på 30 personer.
Och dör alla direkt.
Ja, det kanske inte finns någonting att döda dem med heller. Nej. Jag vet inte. Men ja, det kommer ändå fall från hela världen. Mm. Det är inte så att de har tagit 30 människor från Sverige, utan det är hela världen. Redan där känner man ju så här kulturella krockar, det är olika religion. Och att de ska kunna leva ihop. Och sen tänker jag, ja, det kan väl bli någon form av mini-inbördeskrig bland 30 personer också.
Ja, men för det är ju det som är typ ett litet problem tycker jag i den här Passenger-filmen. I att så här, de har betalat olika mycket pengar för att få åka med. Så att, ja men till exempel när Jennifer vaknar så får hon så här värsta fina frukosten och sånt där.
Ja, hon bor jättefint. Medans,
exakt, medan han har levt i typ 2 år och ätit gröt. För att han betalar lite mindre. Mm. Alltså, och bor i liksom ett lite mindre hotellrum som han delade med andra i så fall. Alltså det är så här, där har man ju också ett problem. För att klasskillnader gör ju också ett problem i ett samhälle.
Mm.
Så det hade man ju inte kunnat haft.
Men undrar om tanken är att det ska finnas några på den här nya planeten då?
Ja. Kan man mejla oss och svara?
Ja, precis. Vi kanske borde googla lite mer på det här. Men om vi ska så här, har ni grejer som ni känner så här, det här vill jag göra innan jag dör? Let's go get deep.
Alltså jag har alltid tänkt att jag ska skriva en backlist, men jag har inte gjort det ännu.
Är man tråkig då om man inte har gjort det eller?
Nej, jag har inte heller gjort det. Det känns som att man gör det i så här filmer när någon har cancer och ska dö. Mm. Och så är det så här saker man ska göra innan man går bort.
Det känns också så här press då. Att då måste jag göra det för jag har skrivit ner.
Ja,
men när jag var liten, alltså då, eller så där, när man började fundera på vad man vill man göra när man blir stor och så. Mm. Då skrev man ju ändå lite så här massa yrken man skulle vilja ha och sådär. Den skulle jag fan vilja hitta.
Mm.
Se vad man drömde om egentligen. Mm. Men då tror jag också man skrev verkligen... Jag vet inte. Då var nog drömmarna lite mer vågade. Alltså så här, för det är väl det att jag... Det är väl det som man ska göra på en bucketlist och våga drömma helt utan gränser typ.
Mm.
Alltså inte tänka sig vad är rimligt. Eller så här, eller ska man tänka vad som är rimligt?
Alltså jag skrev alltid att jag vill bli rik. Det var min enda så här ambition.
Ja, ja, det var ändå en rimlig dröm.
Ja, alltså det beror ju på vad man tycker är rik. Rik.
Exakt.
Ja. Det är det att tjäna en bra lön eller att du ska liksom ha mycket aktier och bara...
Alltså när jag var 14 så handlade det nog bara om pengar.
Handlade om aktier.
Ja, precis. Jag bara, nu.
Ja, då hade du nog varit rik idag om du hade börjat med aktier när du var 14. Jag tänkte, nu gick du miste om det.
Ja,
du satt där och visste inte att du faktiskt kunde bli miljonär.
Ja.
Nej, men ja, om man ska tänka helt utan liksom gränser, alltså vad som är rimligt i vad man har för pengar, vart man bor, vad man jobbar med, vad man liksom då... Ja, oh, gud, vad drömmer man om?
Alltså... Ja, jag tänker, det är väl också en sån här klassisk bara, men att se världen typ, såklart. Och sen så finns ju någon sån här lista om vad folk, när de går bort eller när de ska dö, vad de ångrar mest i livet.
Mm.
Och det är ju att de jobbade för mycket.
Mm.
Det finns ingen som typ så här, bara, ja, jag är verkligen glad över att jag jobbade ihjäl mig och inte hade tid att tillbringa mer tid med familjen. Eller jag reste aldrig, jag tog aldrig ut mina semesterdagar. Eller jag hade inte tid att spendera mina pengar jag tjänade på jobbet för jag jobbade bara.
Jag tror också ingen på sin dödsbädd bara, jag är så glad att jag var rik. Eller så här, jag är så glad över alla de här pengarna. Alltså de betyder ju nada.
Det finns ju en viss gräns vad det gäller pengar.
Ja, men och... Okej, nu börjar det här helt plötsligt handla om att vara lycklig, känner jag. För att du kommer ju aldrig bli lycklig av pengar heller. Alltså så här, dina problem kvarstår ju oavsett. Så det är väl samma grej där, att så här, ja, när du dör, då handlar det om vad i livet som gjort dig lycklig, antar jag.
Mm.
Och då, de mesta tillfällena i livet när man är lycklig handlar ju inte om pengar.
Det handlar om kärlek.
Verkligen bara om kärlek. Vänskap.
Ja.
Relationer.
Mm. Så vadå, tanken är alltså att man ska ha... Hitta kärleken, eller vadå?
Nej, men vadå? Det är väl familj, kärlek, relationer, i vänskap, till ett litet djur. Till
att ett litet djur.
Ja, men att hjälpa människor. Alltså, att, så här, man får kärlek på massa olika sätt. Mm. Ja, alltså, okej, okay, det är... Ja, Nej. Jag blir lite stressad av bucket list för att jag kommer inte på något nu. Då känner jag mig en jättetråkig person att men jag har inga drömmar eller.
Mm. Vi kanske får fundera på den. Men det här du säger med så, ja, men familj och ett litet gulligt djur och hela den biten. Jag ser verkligen en liten fluffig vit hund framför mig som bara så jättekort.
Gud, jag såg en hamster.
Ja, men, jag kom på. Men varje... Ja, nu får ni veta en fun fact om mig då. Men jag jätteofta stoppar jag i hörlurarna på jättehög musik till musikallåtar. Och så har jag en show framför min spegel. Mm. Det har jag väldigt ofta.
När kan man bjudas in till denna show?
Ja, jag känner också det.
Ja, den kan hamna på YouTube när som helst. Nej, men och jag har ju också gått så här estet och jag har försökt att så här, jag har gått i kör, jag har försökt att sjunga och så här, ändå gått så här dansutbildning. Alltså det, ja, innan jag dör vill jag fan vara med i en musikal till. Alltså jag var ju med i några när jag var liten, men alltså jag kan inte bli artist, tyvärr. Jag har inte sångrösten. Jag har karisman, ja. Men jag har inte rösten. Men musikal, det klarar man väl av, eller?
Ja.
Ja. Men då kan man inte anmäla sig till sådana så här, alltså, kvällskurs?
Ja, eller bara så här, i någon ensemble.
Vi lovar att komma på premiären.
Mm. Ja, alltså innan jag dör. Jag kan vara hur gammal som helst.
Du spelar bara... en tant som kommer in med käpp.
Ja.
Ja.
Ja, då kanske de vill ta med mig för att jag ser gullig ut. Liksom. Ja. En liten tant.
Ja,
men det är fan en grej. Jag blir typ lycklig av det nu.
Mm. Bra tanke.
Vi gick från hamster till musikal.
en liten hamster till
den
att jag ska
lilla fluffiga hunden.
Ja, stora som små drömmar. Mm. Är väl okej.
Okay. Ja. Men jag tror också att man eller så här, tänker på att, eller om man så här, känner någon som har gått bort eller så där. För innan det så är det ganska långt ifrån en och det finns inte riktigt i ens liv. Så, men när någon väl gör det så inser man att jo, men det händer ju faktiskt människor som man känner och det är en naturlig del av livet. Och ju äldre man blir, desto mer så naturligt är det för att ens vänner går ju bort och ens partner.
Gud, nu fick jag jätteont i magen för att jag tänkte på att mina föräldrar och mina syskon ska dö.
Ja,
oj, ska vi verkligen gå in på det här?
Men det är så här, förhoppningsvis så kommer de ju göra det i en tid då det är naturligt att de gör det. Sen är det lika svårt för det såklart, men det är inte lika hemskt som om de skulle göra det nu. Men det är också då när någon så här nära går bort som man inser hur viktig, alltså hur viktiga alla som är kvar är.
Mm.
Och att man måste ta tillvara på dem som är kvar den tiden man har.
Mm.
Och det är också så här, jag vet inte, men det var någon slags uppvaknande. Nu vill inte jag så förespråka att man ska träffa någon partner och sådär. Men jag har ju alltid velat, alltså så här, varit lite så här cool och bara så här, men jag ska inte träffa någon, jag ska leva själv och jag ska inseminera mig och vara ensamstående mamma och bla bla bla. Och sen så här, men typ på min morfars begravning, då känner jag så här, jo men jag vill liksom, men jag vill träffa en livspartner.
Mm.
Alltså det kände jag då, att så här, det är det som är viktigast, att så här, och det, ja, men så här, familjen, och det behöver inte alltid vara bra och så, för man kan ha vissa problem med familjer också. Men att man inser att jo, men det här är faktiskt väldigt stort och starkt och så här, men jag vill leva livet med en annan människa.
Mm.
Det insåg jag då.
Men exakt, och jag tror att så här, oavsett alltså vad man kommer liksom tro händer efter döden eller inte, så är det ju egentligen bara livet du har nu som kommer betyda något. Alltså, det liksom, ja, sen när du dör, alltså, för det är det som jag känner också, att så här, man vill att det ska finnas personer under den här tiden man finns på jorden som man delar alla sina tankar med och alla sina upplevelser med, och när det går bra och när det går dåligt.
Mm.
Och så vill man ju att de personerna sen när man försvinner, att man lever kvar i dem.
Mm.
Precis som vissa får bli kvar i historieböcker och sånt där.
Mm.
Så vill jag kunna finnas kvar. Alltså så att när jag dör, alltså då finns ju inte jag kvar med, men man vill ju ändå kunna finnas kvar i att folk pratar om en eller att man liksom har gjort ett avtryck i någons liv.
Mm.
Mm. Att man inte bara blev ett blank.
Nej. Och paper. Att så här, ingen vill komma på din begravning. Oh, för du var ett jävla as.
Mm.
Alltså det finns det ju.
Mm.
Alltså det finns ju folk som begravs själva och inte bara den anledningen att de inte har några kvar, utan kanske för att de faktiskt har sumpat alla relationer med dem de hade på jorden.
Mm. Ja, det är att man blir sist i gänget liksom som dör.
Mm.
Fy fan.
Mm.
Men det är därför man får skaffa barn och barnbarn och skit.
Ja. Precis. Och att man då får liksom vara en bra människa så att de faktiskt vill komma på din begravning sen.
Ja, just det.
Ja, du kan inte bara avla fram dem. Du måste också baka goda kakor, mamma.
Du måste ta hand om dem.
Ja, ge dem lite pengar varje födelsedag.
Och gråter.
Ja. Men de får ett bra arv kanske så de kommer.
Ja, det ska jag.
Man kan skriva in det i sitt testamente.
Mm.
Måste komma på begravning för att få arv.
Snacka om hot. Fy vad hemskt.
Den som gråter mest får mest pengar. I'll Vem be watching you from above.
Oh, gud vad hemskt.
Och sen har du ställt in en bild på dig själv där du står så här och pekar.
Ja.
Ja.
Det här blev ett högt och lågt avsnitt.
Verkligen. Ja. Som livet i sig.
Ja.
Så att säga.
Så att säga.
Ja.
Vad ska vi prata om i nästa avsnitt?
Då ska vi prata om, det är så mycket som julafton.
Woohoo!
Nästa söndag.
Det är julafton.
Ja, vilket vissa kanske tycker är nice och vissa inte tycker är nice.
Så därför ska vi inte prata om den så mycket.
Nej,
precis. Därför tänkte vi helt enkelt inte prata om julen. Och vi ska helt enkelt bara prata om lite så här, vad som har hänt under året.
För oss
och i världen och i livet. Och också lite sjuka grejer som kommer hända i framtiden.
Mm. Så den kan ni ju lyssna på liksom hur, om ni känner så här att ni bara vill slippa er släkt. Eller att ni har skit och vill bara komma iväg. Eller om ni bara ska gå på toa.
Ja, eller om ni bara är så astaggade och inte kan
vänta
tills paketen, så kan ni underhålla er med det här avsnittet.
Den ska passa alla helt enkelt.
Ja,
så tack för oss.
Ja.
Ska vi säga något om att de skickar in frågor kanske?
Mm.
Och sen så kan ni skicka in frågor till oss till vår Instagram, där vi heter Tidningen Frida.
Yes.
Ja.
Så man har det så bra då.
Precis.
Och men hallå, vänta, vi har ju glömt en sak.
Vadå? Mm.
Juledikten.
Men Therese, ska du verkligen...
Alltså Therese, vi gjorde
nu tänker
sist.
Jag faktiskt... Nu vill jag läsa hela dikten.
Igen.
Igen. Men jag har liksom inte fått göra det.
Mm. Eller jag tycker då.
Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma.
Therese, säg då.
Alla sova i enslig gård. Men, hallå!
Jag
undrar
om det
bara
är vi som
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.